Välkommen till FIMs närradio. FIM betyder fred i Mellanöstern. Och det är en förening som har cirka 10 år på nacken. Jag har varit med sedan början men kommer inte riktigt ihåg när vi startade. Vår målsättning handlar framförallt om att ge Sverige de nyheter från Israel som vi inte får höra. För det försiggår en betydande självcensur eller rent av censur i massmediavärlden. Vi fick ju lära oss av Karl Marx en gång i världen att proletariatet har alltid rätt, även om de har fel. Och proletariatet har så rätt så att det har rätt att slå ihjäl kapitalisterna, borgarskapet, vilket ju också skedde när Lenin hade tagit makten i det som blev Sovjetunionen. Och sen dess har vi lite grann tenderat att tänka så här att den svage har alltid rätt. Och i konflikten mellan Israel och palestinier så är ju palestinierna naturligtvis militärt den svagare parten. Och därför så utgår vi ofta ifrån att Israel har fel i alla situationer. Föreningen Fred i Mellanöstern vill balansera det här efter bästa förmåga. Mitt namn är Sven Reichman. Och jag har en gång i världen jobbat som läkare. Sedan klev jag av ifrån läkeriet och ägnade mig åt bibelundervisning för kristna. Jag tänkte faktiskt att vi skulle läsa några rader ur den hebreiska bibeln, det som kristna kallar Gamla testamentet. Profeten Sakarja har förvånansvärt aktuella saker att säga om läget i Mellanöstern. 12:e kapitlet och 3:e versen. Det ska ske på den tiden att jag, det vill säga Gud, ska göra Jerusalem till en lyftesten för alla folk. Var och en som försöker lyfta den skall illa sarga sig därpå. Ja, det är ju konstigt det här med att Jerusalem är ju ett av världens mest reportertäta områden. Ingenstans finns det så mycket journalister och tv-fotografer som där. Minsta bagatell trumpetas ut. I inbördeskriget i Algeriet som försiggick under större delen av 90-talet så räknar man med att ungefär 100 000 människor miste livet. Men vi hörde inte mycket ifrån det. För att i det kriget så var parterna på något sätt överens om att man sköt reportrarna först. Så fick man kriga i fred. Olyckan för det här området handlar inte om att judarna kommit dit och bosatt sig, utan det handlar mer om att stormakterna har lidit av en olycklig kärlek till Mellanöstern. Det finns ju mycket olja och det finns mycket annat som kan vara av vikt att ha kontroll över. Och Bara för 2 år sedan ungefär så kom det ut en bok där man hade gjort klart att det så kallade sexdagarskriget som bröt ut i juni 1967 då Israel erövrade Västbanken, Gaza, Golanhöjderna. Det kriget hade egentligen startats av Sovjetunionen. Leonid Brezhnev, Sovjetunionens diktator, hade sett till att både rusta upp Egypten och Syrien och dessutom lägga upp strategin. Sovjet låg dessutom med stora flottenheter i östra Medelhavet sedan man hade lurat amerikanska sjätte flottan att dra sig bort emot Gibraltar. Man tänkte faktiskt landstiga. Ryssarna tänkte landstiga i Israel. Nu blev det inte så. Därför att Sovjet hade inga hangarfartyg och hade alltså inget eget flyg att falla tillbaka på, utan man litade på Egyptens och Syriens flygstridskrafter. Men Israel hann före och bombade flygfälten och flygplanen, så att det blev inget flygunderstöd för landstigningstrupperna, och därmed blev det heller ingen landstigning, utan hela kriget misslyckades totalt. Kriget 1973, det som ibland kallas oktoberkriget och ibland Yom Kippur-kriget, var också Sovjets initiativ. Det var tänkt som en hämnd för det misslyckade kriget 1967. Som bekant gick det lika dåligt den gången. Och efter det slutade Sovjet att rusta upp Egypten och Syrien och ägnade sig istället åt att leverera vapen till PLO. Långt innan ryssarna kom in på arenan så var det ju engelsmännen. Och krigen och spänningen här i Mellanöstern har ju hela tiden så att säga varit någon sorts både kallt och varmt krig per ombud, där USA och östblocket har legat i konflikt med varandra. Nu tenderar ju istället Iran och flera andra stater i Mellanöstern att axla Sovjets fallna mantel. Men i vilket fall, Jerusalem som en berusningens kalk för alla folk. Någonting som gör att människor blir som berusade och tappar all sans och måtta och ska ha den här stan Jerusalem till vilket pris som helst. Och var och en som försöker att lyfta den tunga stenen ska illa sarga sig på den. Ja, vart tog Sovjet vägen? Hur gick Sovjet under? Det är kanske för mycket att påstå att det bara var krigen i Mellanöstern som tog kål på Sovjet. Det fanns nog fler inbyggda svårigheter än så. Men det var inte många som förutsåg Sovjets kollaps när den väl inträffade. Vi ska göra ett break och lyssna på en hebreisk sång. Den heter Vandring till Caesarea och det är en kvinna som heter Hanna Semers som har skrivit texten. Det är Tzila Dagan som sjunger. Oh. I år 2010 så firar vi Mahler-året. Man får kanske vara en rätt så, fantast på klassisk musik för att förstå vad som menas med detta. Men vi firar att det har gått 150 år sedan kompositören Gustav Mahler avled 51 år gammal i sviterna efter ett hjärtfel som han ådragit sig tidigare. Mahler var jude. Han var där till dirigent för Wienoperan. Och det var ingen lätt kombination. Antisemitismen blommade i Wien sedan Wien hade fått en borgmästare som heter Karl Lüger. Han var öppet antisemitisk och det fanns många andra som företrädde samma uppfattningar. Hitler levde ju under 4-5 år i Wien de här åren. Och Mahler satte upp flera operor skrivna av Richard Wagner, en man som vi strax ska återkomma till. Och Hitler svalt hellre än han missade ett tillfälle att avnjuta en opera av Richard Wagner. Men Mahler blev motarbetad på många sätt just för att han var jude. Och han tycks ha haft någon sorts förkänning av vad det här skulle leda till på lite längre sikt. Vi ska lyssna till ett litet stycke ur första satsen till hans femte symfoni, skriven i tonarten cis-moll. Det är Berliner Philharmoniker som spelar under ledning av sin huvuddirigent Simon Rattle. Det här är en sorgmarsch och på något sätt så anar man förintelsen bortanför horisonten. Mörkret, den dova klangen, allt bidrar till att skapa en förkänsla av det oerhört hemska som skulle komma. Mahler dog 1911, så vi kan fira Mahler-år nästa år också om vi vill. Den här symfonin tror jag var skriven någon gång, jag vet inte, 1905, 1906, någonting sånt. Mahler brukade skriva en symfoni per år och han dog medan han höll på med sin tionde symfoni. Så här låter nu sorgmarschen, första satsen, symfoni nummer 5 av Gustav Mahler. Thank you. När det gäller förintelsen och dess främste förövare Adolf Hitler, så är det inte överord att säga att det säkert har skrivits hyllkilometer med böcker. Det kom ut en bok i början av 90-talet, skriven av en tysk historiker som heter Lothar Machtan. Och han börjar boken med att skriva just detta, att trots att det har skrivits så oerhört mycket om andra världskriget, om förintelsen och dess huvudperson Adolf Hitler, så vet vi egentligen förvånansvärt lite om just Hitler. Vi brukar ofta beskriva honom nästan som om han var en robot. Man kan inte säga att man förstår varken hans ställningstaganden eller hans tankegångar. Var fick han hela sitt tankegods ifrån? Frågan är ju till exempel om han var sin egen läromästare. Han ville ju gärna påskina det i den bok som han skrev när han satt i fängelse i Landsberg 1924, efter att ha gjort en misslyckad kupp och försökt ta makten i München för att sedan ta makten i resten av Tyskland. Boken heter Mein Kampf, och där vill han gärna låta påskina att allt var hans egna tankar. När man läser olika historiska sammanfattningar så är det ofta ganska dunkelt var själva tanken på förintelsen kom ifrån. Antisemitismen som sådan är ju urgammal och har ju bedrivits brutalt och hänsynslöst av kyrkan i långa tider. Inte bara den katolska kyrkan med inkvisitionen, utan Luther skrev ju några år före sin död en bok som nazisterna mer än gärna citerade ur. Där Luther förespråkade att man skulle bränna synagogor och förslava judar och så vidare. Antisemitismen fanns, men var kom tankarna om ett utrotningsförsök? Hur uppstod den tanken? Jo, det framgår av en bok som har några år på nacken. Jag tror den kom ut 1992. Den är skriven av en man som heter Joachim Köhler, och den heter Wagners Hitler, Der Prophet und sein Vollstrecker, profeten och hans fullbordare eller verkställare. Tonsättaren Richard Wagner var nämligen inte bara musiker. Han skrev texten, librettot, till samtliga sina operor själv. Och han var dessutom, ska vi kalla det, amatörfilosof. Han efterlämnade stora mängder skrifter, långa och korta om vartannat. Och i dessa gör han helt klart att judarna måste utrotas för att Tyskland, det tyska folket, ska kunna komma till sin rätt och vinna den storhet som detta rasrena och ädla folk besitter. Wagner hade många horn i sidan till judar i största allmänhet. Han var en man som levde furstligt. Han sökte på allt sätt storhet och majestät, eller vad vi ska kalla det. Och det kostar ju pengar att leva på det sättet. Wagner lånade pengar av alla som kom i hans väg. Och han lämnade aldrig tillbaka ett öre eller en enda pfennig, ska man kanske säga, när det gäller Tyskland. Han baktalade judar så ofta han kom åt. Och vad mera var, han la in i sina operor ett dolt budskap. Där den blonde hjälten med det magiska svärdet strider mot de groteska dvärgarna som bara tänker på pengar och som naturligtvis symboliserar judar. Medan däremot den blonde hjälten naturligtvis är tysk. Wagner menade att det tyska folket led en sorts nöd under detta som man kallade artfrämmande folk, judarna. De kan visserligen tala tyska, men de har inte tyska som modersmål, förklarade Wagner. Och därför så kan de aldrig tillägna sig tysk kultur eller tyskt tänkesätt. De bara pratar som papegojor pratar. Det var hans devis. Och han menade också att när judar skrev musik så var det på samma sätt. Det var bara stöldgods och lånegods och imitationer, men det fanns inget nytt och inget mästerligt i judisk musik, liksom inte i någon annan konstart som judar till äventyr skulle ägna sig åt. Han gick till hårt angrepp emot Felix Mendelssohn, som var av judisk börd även om han hade konverterat till kristen tro. Han gick också hårt åt operakompositören Giacchino Meyerbeer, som också han var av judisk börd. Wagner gav ut en skrift 1850 pseudonymen K. Freigedank, vilket alltså betyder fritanke eller fritänkare. Och här gör han helt klart att all judisk konst är bara plagiat, och det enda judar begriper sig på och det enda judar frågar efter är pengar. Det här är ju gammal antisemitisk rekvisita, och man kan förundra sig över att det gick att torgföra den efter åtminstone 2000 år av liknande beskyllningar. Låt oss göra ett litet break nu och spela lite musik. Vi ska lyssna till en italienare, Antonio Vivaldi. Ett litet stycke ur hans konsert för två mandoliner och orkester. Det är andra satsen där man hör mandolinerna och så hör man stråkorkestern i bakgrunden i pizzicato, det vill säga man knäpper på strängarna men man spelar inte med stråken. Det verkar vara så att om en människa vill bli stor och uppfattad som stor av andra människor, så måste man ha någon att sparka på. Varför kallar vi olika erövrarkungar för Alexander den stor och Karl den stor och så vidare? Varför betraktas de som stora? Räknas storheten i hur många människor man hade ihjäl? Eller vad består mänsklig storhet i? Richard Wagner, som strävade på allt sätt efter att bli mästaren med stort M. Han behövde någon att sparka på. Och det kan väl kanske tas som ett uttryck för bristande uppfinningsrikedom att han valde judarna, som så många andra har valt för samma ändamål, till att sparka på. Han levde furstligt, som jag sa nyss, och han var både maktgalen och stingslig, och han var dessutom en fruntimmerskar. Det brukade sägas att om man skulle åka och hälsa på Richard Wagner så skulle man inte ta sin hustru med sig, för det var inte säkert man fick med henne hem igen. Han hade någon sorts nästan hypnotisk förmåga och förförde många. Hans andra hustru, han var gift två gånger. Hans andra hustru var till en början gift med en av hans bästa vänner, om han nu hade några vänner. En dirigent som hette Hans von Bülow. Kvinnan i fråga var dotter till kompositören Franz Liszt. Och Wagner både plundrade von Bülow på pengar, lånade i vanlig ordning utan att betala tillbaka, och dessutom gjorde han hans hustru med barn. Det blev skandal och skilsmässa, och så småningom så gifte sig Richard med Cosima, som hon hette. Hon var 24 år yngre än Richard. Han levde mellan åren 1813 och 1883 och dog alltså 70 år gammal. Hon däremot levde ända till 1930, och hon blev en sorts levande ståthållare eller sigillbevarare eller vad man ska kalla det, för att ta hand om hela den kvarlåtenskap, den kulturella kvarlåtenskap vill säga, som Richard Wagner lämnade efter sig. Wagner menade nu att det tyska folket, som led en sån oerhörd nöd under judiskt förtryck, folket måste resa sig, vakna upp, och det var inget annat att göra än att utrota judarna. Ausrotten, det var receptet. Untergang var också receptet, det vill säga judarnas undergång. Och redan under sin livstid ville ju givetvis Richard Wagner få det här programmet verkställt. Han var under några år hovkapellmästare i Dresden. Tyskland var ju splittrat i en massa små furstendömen, varav Dresden var ett. Och 1848 blev det ju revolutionära stämningar lite varstans i Europa. Och Wagner gick i spetsen för ett uppror i Dresden mot fursten där. Upproret misslyckades och Wagner var tvungen att fly. Hamnade så småningom som flykting i Schweiz, där han bodde i ganska många år och skrev det mesta av sina skrifter, sina antisemitiska skrifter, i Zürich där han bodde. Men 1864 så kommer han tillbaka till Tyskland, och då till München, Bayern. Ty där fanns det en ung, nytillträdd konung som heter Ludvig den andre. Han hade 19 år gammal kommit på tronen Och han var en våldsam Wagner-diggare. Han hade läst allt som Wagner hade skrivit och avlyssnat hans operor och så vidare. Och han bjöd in Wagner till att bli hovkompositör. Och han fick dyrt betala sin inbjudan. Wagner skrev en tetralogi eller tetrad av operor som kallas för Nibelungens ring. Fyra operor i sträck. Om man ska uppföra samtliga operor på en gång så behöver man 15-16 timmar ungefär. Så det var långa operor, alltså i genomsnitt 4 timmar per opera. Och det är där som de här tyska hjältarna går åt, de judiska giriga dvärgarna. Ludvig den andre fick betala färdigställandet av dessa operor och det förstliga liv och levande som Wagner tillät sig under åren då han skrev färdigt de här fyra verken. Vidare så försökte Wagner få Ludvig den andre att uppföra ett jättestort operahus i München. Men nu var Ludvig inte riktigt enväldig, utan det fanns också ett parlament som sa nej. Och det hela slutade med en kompromiss där Ludvig den andre var den som fick betala huvudparten av den opera som fick byggas istället i en bayersk småstad som heter Bayreuth. Där finns nu ett operahus som är byggt enkom för Wagners operor. Ingen annan kompositör får uppföras där. Möter du någon som säger att han har hört Figaros bröllop i Bayreuth så tror honom inte. Där spelas bara Wagner. Wagner hade nu hoppats att Ludvig den andre också skulle använda sin politiska makt för att starta ett Tysklands enande och den utrotning av judar som han ansåg nödvändig. Men Ludvig den andre var en vek och osjälvständig människa. Han kunde ju till exempel inte säga nej till Wagners allra fräckaste propåer. Men han kunde heller inte förverkliga Wagners politiska program. 1883 dog ju Richard som sagt, och efter det så tog hans änka över operahuset och drev verksamheten vidare. Hon lär ha gått ungefär 10 år sorgklädd för att liksom markera vilken fantastisk människa hon varit gift med. Hon hade så pass mycket skinn på näsan så hon kanske lyckades hålla honom stången, vad vet jag. I vilket fall, hon var en dominant person så det borde räckt att bli över. Hon fick så småningom en svärson som var engelsman. Han hette Houston Stuart Chamberlain och han var avlägsen släkting till den Neville Chamberlain som på 30-talet förhandlade med Hitler, det vill säga gav Hitler fribiljett till att lägga Tjeckoslovakien under sig. Chamberlain brukar ofta beskrivas som hederstysken. Han var mera tysk än tyskarna själva. Han var fanatisk i sin germanofili. Och han skrev böcker. Och det han skrev handlade om Wagner och Wagners politiska program. Det Wagner själv hade skrivit var oläsligt för de flesta. Tysk filosofi är ju i allmänhet ingenting som man läser i hängmattan. Utan kommer man upp i en hastighet av 2 sidor i timmen så har man gjort bra ifrån sig. Och i samma stil skrev ju Wagner. Men Chamberlain hade förmågan att uttrycka Wagners tankar på ett lite mera vardagligt språk så att människor begrep. Han började sin karriär med att skriva en biografi över Richard Wagner och sedan så utkom han 1899 med sitt viktigaste verk, en bok som heter Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts, 1800-talets grundvalar, blir det på svenska. Och där beskriver han mångordigt och utförligt Wagners antisemitiska program. Boken gick ut i enorma upplagor. Såldes ju ända fram till andra världskrigets slut. En av de riktigt entusiastiska läsarna var kejsaren i det då förenade Tyskland, Wilhelm II. Han som hade makten i Tyskland under första världskriget. Och Chamberlain försökte hetsa Wilhelm till att genomföra det politiska program som Wagner hade lämnat efter sig. Men nu gick det inte så bra för tyskarna i första världskriget. Och Wilhelm hade helt enkelt inte någon kapacitet till att genomföra Wagners program. Istället så blev det ju ett nederlag och en våldsam inflation i det nyss kuvade Tyskland och en Versaillesfred som i mångt och mycket tydde på segrarmakternas rovgirighet. Chamberlain drabbades när kriget började av en sakta fortskridande neurologisk sjukdom, antagligen var det multipel skleros. Och han blev mer och mer förlamad. Men han dog inte förrän 1927, om jag minns rätt. 1923 fick han träffa Adolf Hitler. Och han utnämner genast Hitler till att bli den tyska folkets förlossare, Erlöser på tyska, som Wagner hade efterlyst. Han kände på något sätt intuitivt att Hitler hade den samvetslöshet som behövdes för att genomföra Wagners program. Som jag sa förut, vi har skrivit mycket om Hitler och ändå vet vi väldigt lite om honom. Det fanns i Läkartidningen för ett tag sedan en mycket intressant artikel där en läkare skriver att Hitler antagligen led av en i princip ärftlig sjukdom som kallas för Aspergers syndrom. Detta syndrom, denna konstellation av symptom, kan te sig på väldigt många olika sätt. Men bristande inlevelseförmåga är ett kardinaltecken. Alltså att man kan inte leva sig in i hur andra känner eller tänker, utan man lever liksom i sin egen glasbubbla. Somliga som drabbas av det här tillståndet får också ett fenomenalt minne för detaljer ofta. Och det hade Hitler. Han kunde citera utan till Wagners skrifter, kapitel för kapitel ungefär. Och han kunde vissla alla partier ur Wagners operor. Han var en duktig visselkonstnär, han var överhuvudtaget en imitatör. Precis det som både Wagner och Hitler beskyllde judarna för att vara. Men han var ingen egen konstnär. Han hade ju tänkt att han skulle bli just konstnär inom måleri. Men han fick inte komma in i konstakademin i Wien. Han blev underkänd på grund av bristande talang. Chamberlain kände på något sätt att här fanns mannen som var beredd till precis vad som helst. Och vad mera var, han var redan förtrogen med Wagner. Han hade redan i tidig ungdom hört Wagners operor. Och under åren i Wien så besökte han, som jag sa förut, varenda operaföreställning som gavs med Wagners operor. Han var alltså redan inställd på Wagners program. Han behövde ingen undervisning. Han var lika inställd på det här som någonsin Chamberlain. Och han var dessutom totalt samvetslös i den meningen att han inte hade någon inlevelse. Vi ska lyssna till O.C. Meyri som sjunger en sång till ett skepp.
Anuga hayam oved ba'arafel bedumia gdola haruach nach al sipuneinu ha'afel kochav rishon ala ve'at nitzevet mineged beshulei hashchakim balelot ve'at nitzevet mineged בחיוך בעיניים כחולות נא זכרי רב חובל שב אלייך בספינה רדופת בחיוש חול הוא יגיע ילדונת אלייך והסהר יאיר בדרכו הוא יגיע ילדונת אלייך והסהר יאיר בדרכו ליל רד פתאום גבעו המרחקים כלחש אילנות כוכב בודד נדלק לפתע בשחקים לזכר הספינות אשתי אחות לחייך מכבלים מגדרות הברזל עוד אזכור חיוכי בלילות עטופי ערפל
ואת האי הבודד יכלעני, כיסופי עוד יפליגו עם ליל, ויאמרו לך ילדונת הנני, שוב אליי חזר רב חובל, ויאמרו לך ילדונת הנני, שוב אליי חזר רב חובל.
Nu var det så här att familjen Wagner bodde i Bayreuth, och Hitler blev mycket snart efter mötet med Chamberlain en ofta sedd gäst i det Wagnerska huset. Han kallade sig för farbror Varg. Allt som Hitler rörde vid skulle på något sätt ha vargens kännemärke. Så att när det skulle byggas bilar i Tyskland, Volkswagen, folkets bil, så skulle staden heta Wolfsburg, vargens borg, vargborgen kanske snarare. Och det här blev nu inte bara en allmän bekantskap, så att Hitler ibland åkte och hälsade på och ibland åkte och lyssnade på Wagners operor. Utan han behövde ju en politisk plattform för att kunna genomföra Wagners program. Det är ju en sak att vara samvetslös och att vara fanatiskt inställd på att Wagner var mästaren med stort M. Det är ju en annan sak att genomföra programmet. Han måste ju få en diktatorisk makt i Tyskland. För mindre gick det ju inte. Och här fick han nu mycket hjälp av Cosima Wagner så länge hon levde, och senare av Wagners svärdotter och övriga i familjen. De kände många människor. Det var ju kultur det här, högkultur, och de kände ju företagare och konstnärer och inflytelserika människor av alla möjliga slag. Hitler hade ju varit soldat i första världskriget, och dessförinnan hade han varit en uteliggare, nästan luffare i Wien under sina ungdomsår. Och han hade ju alltså inget sätt att föra sig. Det fanns ingen möjlighet att tänka sig att han skulle med sin österrikiska dialekt och med sina ganska tarvliga manér kunna bli Tysklands kejsare, man får säga det så. Utan huset Wagner såg nu till att Hitler fick en ordentlig skolning i hur man för sig i sällskap. Vilken kniv och vilken gaffel börjar man med vid en stor och fin middag? Hur ska man klä sig för att det ska uppfattas som smakfullt? Hur ska man uttrycka sig? Hur ska man tala så att det låter som Tyskland och inte som Österrike och så vidare? Det var mycket sådant. Och mycket av den här skolningen åtog sig familjen Bechstein. De var pianotillverkare, berömda sådana. Det stod Bechstein flyglar lite varstans och pianon. Och de var mycket förmögna och gav nu Hitler inte bara en skolning i att föra sig, utan också såg till att han fick de ekonomiska medel han behövde. Och man kan gott säga att Hitler var den som genomförde Wagners program. Men huset Wagner var också de som såg till att Hitler fick möjligheten att genomföra det här programmet. Det var de som gjorde honom till den kändis, kanske vi ska kalla det, som han blev. Gångbar i såväl höga som låga samhällsskikt. Hitler skröt mot slutet av sitt liv med att han hade aldrig ändrat uppfattning i något hänseende. De uppfattningar han hade tillägnat sig som ung under åren i Wien, de hade han behållit ända fram till sin dödsdag. Och det är lite typiskt just för ett Aspergers syndrom att det finns en sorts rigiditet i personligheten, ofta nog i varje fall, som Hitler gav ett väldigt tydligt uttryck för. Och det här kan man se på många sätt i Hitlers sätt att komma till makten. Han gjorde politiska framträdanden av samma våldsamt överdimensionerade slag som Wagner gjorde sina operor. Mycket folk på scenen, stark orkesterklang, sångare som nästan måste vränga lungorna ut och in för att kunna överrösta orkestern och så vidare. Massverkan, stora kraftiga effekter. Hitler skapade partidagarna i Nürnberg, som ligger inte så långt ifrån Bayreuth. Och det var ju väldiga massmöten där enorma människomassor samlades på ett jättestort fält och där de väl fick, många fick ha kikare med sig för att kunna se Hitler där han stod i talarstolen längst fram under en kaskad av strålkastare och ljuskäglor som strålade upp i luften som ett sorts tak över den väldige profeten. Där höll han sina tal, långa, där han rätt så snart hetsade upp sig till gigantiska vrål och där han dunkade in samma påståenden, samma teser gång på gång. En sorts hypnotisk massverkan där han inte försökte på något sätt att förklara för människor vad han tänkte genomföra eller hur han såg sitt politiska program, utan där det uteslutande var en fråga om att dunka in ett budskap i mer eller mindre nedsövda, hypnotiserade människor. Tyskland behövde en führer, en ledare, en människa med all makt i sin hand för att kunna lyfta Tyskland ut ur den förnedring som första världskriget hade åstadkommit. Och det nederlag som hade skapats av judar, påstod Hitler alltså. Detta som så mycket annat var lögn, men det spelade ju ingen roll för Hitler. Hitler hade antagligen inte kommit till makten om det inte hade blivit en världsvid depression som började hösten 1929 i USA och spred sig över världen. Och på många ställen fick sitt klimax någonstans omkring 1933. Just det året, i januari, kom Hitler till makten. Det vill säga han blev vald. Han fick inte någon egen majoritet, men han företrädde det största partiet i den parlamentariska demokrati som Tyskland då utgjorde. Hitler såg snabbt till att med list och bedrägerier och hotelser neutralisera de som skulle regera tillsammans med honom för att sedan själv ta makten och styra Tyskland in i det tusenåriga rike som varade i 12 år och som innebar så oerhört många människors katastrof. Med detta är det slut för ikväll ifrån FIMs närradio, Fred i Mellanöstern. Vi sänder tisdagar och söndagar på den här frekvensen, och du är välkommen att höra oss igen. Tack för idag.